Vet du vem Lou Alcindor är, Johan Ekberg?
Aldrig hört namnet, tror jag.
Aldrig hört namnet?
Nej. Borde jag veta om det?
Jag tror att du kommer förstå snart, kanske, vem det är. Det är en av de bästa någonsin i en av de största lagsporterna. Basket.
Basket. Mm. Ja, basket är inte min grej.
Nej.
Det är få sporter vi skriver så lite om som basket.
Mm. Om jag säger Kareem Abdul-Jabbar då.
Aha, det känner jag igen.
Mm, det känner du igen.
Muhammad Ali-grejen.
Ja, men precis. Ferdinand Louis Lou Alcindor Jr. Senare känd som Kareem Abdul-Jabbar.
Mm. Framförallt så, nu ser jag en bild på honom här. Men det är ju en person man framförallt känner igen.
Ja, jo, men det är ju, alltså, han är ju hyfsat 218 cm, ja. Så sticker man ju ut. Och ja, hans fantastiska skyhook. När han hoppar upp och har armen över huvudet och skjuter, så han har en skaplig räckvidd, eller hade väl kanske framförallt en skaplig räckvidd när han var som bäst. Anledningen till att jag tar upp det här, det var, jag återknyter lite, jag och Östlund hade ju ett sportdokumentär program. Jag tänkte slänga in ett nytt tips här. Vi har skaffat oss HBO Nordic hemma, nämligen. Och så hittade jag den här... Och nu heter den A Minority of One, tror jag. Kareem, eller Abdul-Jabbar, eller Kareem A Minority of One.
Ja.
Tror jag den heter. Den finns alltså på HBO Nordic. Ja. Och anledningen till att jag ville prata om den, det är för att jag tycker att alla som överhuvudtaget håller på med idrott bör se den.
Ja.
Och ta en lektion i ödmjukhet. För att samtidigt vara så självsäker och så duktig, alltså han vann ju MVP-titlar efter MVP-titlar, var liksom, alltså sporten så stora liksom, ja, det var framförallt i Lakers, även om han började i Milwaukee, men ödmjuk och eftertänksam och, ja, men ja, väldigt intressant person. Och just det här med hela grejen att man konverterar till islam och hamnar i en del trubbel också på grund av det, men sen hittade ut ur det, typ, ja, väldigt intressant livsöde, en väldigt intressant story rent generellt. Ja, jag tycker verkligen att det är en dokumentär värd att se i alla fall. Verkligen rekommenderat. Som sagt, ingen basketsupporter, det har jag varit inne på tidigare, men en intressant story. Och som sagt, skulle vara rätt nyttig för ganska många elitidrottsmän att se den där och lära sig lite ödmjukhet kanske.
Jag satt faktiskt och tänkte på basket när jag åkte hem från jobbet igår. Genom den väldigt ljusa natten. Har du tänkt när man åker hem från jobbet, nu behöver man inte ens ha lamporna på i bilen. Det är så pass ljust att man ser i vilket fall. Jag har inte riktigt, men basket är väl med på OS i år också, gissar jag.
Ja.
För just basket, och då framförallt herrbasket, och då framförallt USA och Dream Team på OS, det är ju en av höjdpunkterna.
De har inte vunnit de senast, va? Har
jag tror de vann senast. Ja. I London vann de. Det gjorde de.
Okay. Ja. För det har ändå varit lite skrällar.
Ja, men de dominerade ganska rejält det sista. Ja. För det måste man ju ändå då säga med... Är det Stephen eller Stephen Curry? Hur uttalas det? Är det Stephen Curry?
Steph hör jag bara när de säger att han säger Steph Curry. Bara.
Ja, i alla fall en av världens just nu mest dominanta idrottare.
Mm.
Och få se honom i OS med alla de andra. Mm. Det kommer jag känna kommer bli en av mina höjdpunkter. Det minns jag när jag var liten och det var något OS, jag kommer inte ihåg vilket det var nu, men något OS, det kan ha varit Atlanta 96 då. När jag satte klockan mitt i natten, eller ja, det var mitt i natten före den 11-årige Johan, och gick upp och tittade på Dream Team när de spelade där. Det är alltid häftigt.
Det är faktiskt, jag har också vissa minnen av några sådana tidiga OS-basketturneringar faktiskt. Ja, OS och basket vet jag inte om vi får anledning att återkomma till, men någon annat avsnitt. Men OS lär vi väl få ta ett avsnitt här så småningom.
Absolut.
Och snacka med. Då kanske vi kan få till någon intervju också. Det är intressant att prata med någon som har varit på ett OS just och prata om hela den här grejen. Liksom. Så det kan vi väl ge ett halvt löfte om att vi försöker få till i alla fall.
Precis, och lite halvt tråkigt fall vi då inne på OS och Värmland och går över. Christian Svanqvist, kanotist.
Ja.
Som missade, de hade sin chans, de hade möjligheten att kvala in på VM i höst, eller förra sommaren, missade då, och så var det en chans kvar då. Där bara vinnaren i ett väldigt hårt europeiskt OS-kval gick vidare. Mm. Och de missade det och det var slutet på hans karriär. Mm. Så en trevlig idrottare som vi får säga lycka till med resten av livet.
Ja, verkligen. Över till dagens ämne då.
Mm.
Folk vill att vi snackar Färjestad, det är faktiskt så enkelt. Det
syns, ja, vi ställer ju lite frågor
det här. Syns i nedladdningsstatistiken och det syns i lyssningsstatistiken att, mm. att det är det som berör, även om det är många som lyssnar när vi snackar om andra ämnen och uppskattar när vi snackar om andra ämnen, så får vi återvandra lite och snacka Färjestad och silly season just nu.
Så kommer det bli.
Det har varit alltid väldigt tyst ändå.
Mm.
Generellt sett, även om det ploppar upp lite små saker här och där.
Ja, men det är ändå, vad kan vi vara inne på? Nu är det nästan en månad sedan eller någonting sedan presskonferensen med Leif Karlsson, tränare, Håkan Loob, mm. sportchef.
Och då har vi haft Björn Svensson.
Då är det Björn Svensson som är det enda som har kommit ut från Färjestad sedan dess. Mm. Så, nej, vi får säga att det var ganska tyst. Mm. Det har ju skrivits en del. Mm. Och vi har ju bland annat haft om att Milan Gulaš kommer bli kvar. Vi har även haft häromdagen där Minnesotas Europascout Rickard Persson var väldigt tydlig när jag pratade med honom att Joel Eriksson Ek ska spela i Sverige. Mm. Han sa ju till och med en ganska detaljerad plan för sommaren där han bara skulle åka över på Development Camp i juli och sen inte ens behöva åka över på Rookie Camp och Main Camp där innan säsongstarten. Mm. Sen kom det lite kontraorder igår från Brent Flaar, gissar det uttalas, assistant GM i Minnesota, som sa att nej, vi har inte alls tagit något beslut än kring Joel. Vi ska prata med hans representanter och så får vi se vad det blir. Han har kontrakt med oss. Jag skulle bli förvånad om Joel Eriksson Ek inte spelar i Sverige nästa
vi
år.
Vi säger så här, det är Europascouten som har rätt, fast han var nog lite han för snabb sa lite för att uttala ja, sig.
Precis. Han skulle ju inte säga det här om det inte stämde, om jag, vi säger så. Det finns ingen. Sen ska vi även säga då att Minnesota, får man titta lite tidigare, de har Mikael Granlund som en av deras toppcentra nu. Mm. De lät honom vara kvar i Europa väldigt länge också.
Mm.
Han hade ju sin säsong här när han dominerade i Finland, han dominerade i VM på slutet och gjorde det här Zorro-målet och grejer och var grymt bra.
Mm.
Så det är en klubb som, och det är samma sportsliga ledning i klubben fortfarande med Chuck Fletcher som GM, så vi kan nog tro att Joel Eriksson Ek stannar i Färjestad. 9 mål den här säsongen. Flest av alla juniorer i SHL faktiskt.
Mm. Mm.
Vad tror du han landar på nästa år? Vad är rimligt?
Ja, men 15 mål är väl inte orimligt?
Nej, det tycker jag nästan är minimikravet.
Ja, 15-20 någonstans där. Det tycker jag väl ändå
15 är godkänt, 20 riktigt bra. Så skulle jag säga. Och en, för vi nu räknar in honom då, så är det ju en väldigt viktig pusselbit för Färjestad av många anledningar.
Mm.
Dels eftersom det är en fantastiskt duktig hockeyspelare. Men vi ska heller inte underskatta att det är en billig hockeyspelare som är fantastiskt duktig.
Mm.
Kan vi gissa att hans lön ligger på? Nu vet jag inte. Jag tror faktiskt att han skrev väl något flerårskontrakt med Färjestad, så jag gissar det är det som tickar ifall han blir utlånad.
Ja, fast det var ju det första A-laget som kontraktet han skrev.
Det är det.
Så, och det är det väl en standard på mer eller mindre. Exakt. Liksom. Och vad är det då? 30 000?
30, 40, 50. Någonstans där. Ja. Skulle han,
men, max vara, 50.
Men det kan nog vara ett kontrakt som är lite bonusbaserat också.
Ja.
Gör du, spelar du 50 matcher så får du mer och så vidare.
Mm.
Så, och jag menar, ha, trots allt han spelade i det här lite halvt hittepålandslaget här på slutet. Men gjorde 2 mål på de 4 landskamper han spelade och gjorde 10 mål nu och 15 kanske nästa år. Ha en sån spelare för den lönen.
Han har ett väldigt bra skott och han har lite den här skjuta först mentaliteten. Han är stark och han kan gå in framför, liksom ta kampen framför mål och hela den här biten. Så att,
det var lite häftigt att se honom med Lillis.
Ja.
Där har du en som kan lägga passningarna på bladet så Joel bara kan stå och skjuta och skjuta och skjuta.
Men om vi säger så här då, om vi räknar in Joel Eriksson Ek, för om vi säger så, jag känner bara, om vi nu ska ta Silly så känns det som att vi bara konstaterar att målvaktssidan är klar.
Mm.
Tack och hej, det är liksom så här, vad tycker vi? Ja, men lite sämre än i fjol i utgångsläget.
Det får man ju säga med att Justin Pogge hade varit en som hade bäst statistik i SHL.
Ja,
sen hade ju Färjestad inget val, de kunde ju inte ha kvar honom. Han ville ju inte vara kvar. Alltså han ville ha en högre lön.
Och jag tror att Stefan Sten, om han får chansen, kan ta första spaden.
Jag tycker det är en jättebra värvning som en andra på gränsen till första målvakt.
Men å andra sidan, jag har lyssnat på en, jag vet inte om du lyssnar på den, Hockeypedia Ocast.
Mm.
han säger det ganska bra där, att ja, det spelar liksom, alltså, han är ganska duktig, Dmytro Filipovic, i sina analyser, och väldigt påläst och kunnig liksom, både, liksom så här, både genom att kolla på hockey och genom att kolla på numren liksom. Men han säger rakt ut att målvakter, det är liksom så här, ja, men det är som att liksom, ta på sig en ögonblinder och kasta pil mer eller mindre.
Lite så.
Alltså för oss som analyserare, mm. jag har ingen, alltså jag kan bara ha en känsla av att ja, men det känns som att Stefan Sten skulle kunna slå igenom nu.
Mm.
Å andra sidan, ja, kanske han inte gör.
Nej. Och Lars Haugen hade en jobbig säsong i år. Där han pratade själv om att han, jag vet, han pratade i en intervju runt jul där, där han sa att ja, men det, ja, puckarna studsar inte min väg, det är som vanligt den här säsongen. Och fall sånt börjar studsa en målvaktsväg tidigt en säsong, så har ju han givetvis potentialen till att vara riktigt bra. Så ja, den är vad den är, den känns okej, den känns inte, den Nej. Kan bli riktigt bra, ja. Den kan bli bara okej, och blir den bara okej då, det vinner man inga guld med.
Nej, precis. Backsidan, Nygren, Tollefsen, Skogs, Eriksson, Holös. Anton Grundel ersätter Niklas Arell.
Mm.
Och Mikael Wikstrand räknar vi in, eller hur?
Ja, det gör vi. Han kommer att...
Så frågar jag mannen med källorna.
Ja, nej, men, och Mr. Maddock har ju avslöjat att...
Ja.
Vi avslöjar ju där om att de diskuterar ett flerårskontrakt, förberedde. Och Mr. Maddock har avslöjat att Mikael Wikstrand är klar för ett... fyraårskontrakt. Så det lär presenteras att där är det ju Färjestad som inte sitter på bollen själva. Det handlar ju om Ottawa när de vill gå ut på med det, och de har bytt tränare och GM och allting, så de har haft andra grejer att bry sig. Och sen har vi en åttonde backplats där.
Det i utgångsläget handlar om Enoch, Brandhammar och Leandersson, där de får fighta som och ta den platsen. Och jag säger så här, att backsidan är snäppet bättre än i fjol.
Ja, det tycker jag. Man måste ändå, du måste se det på lite, analysera de spelarna som finns också på det sättet. Jag tycker ändå att Anton Grundel mot Niklas Arell, jag tyckte Niklas Arell var helt okej.
Okay. Han blev bra när han var bra med Daniel Gunnarsson.
Ja, men lite så. Så jag tycker det var på ett sätt konstigt att Färjestad, för det var ju, har ju han gått ut och berättat nu, Arell själv, att Färjestad var inte intresserade. Det var därför att det blev Karlskrona. Jag trodde han skulle hamna i Djurgården. Och då kändes det ju liksom som att ja, Färjestad kanske inte kunde behålla honom för att han ville hem till Stockholm och så.
Mm, ja.
Men det känns ändå, men jag tycker jag även man måste se att precis
Nygren är
jättestor skillnad.
Har tränat ordentligt. Skogs har vi ju förstått nu var ju skadad i stort sett hela säsongen.
Från att han var Thomas Superskogs.
Ja, precis, precis. Så, jag menar, nu är han opererad och kommer förmodligen vara i full fit liksom. Ja, samma sak, Jonas Holös fick ju en konstig säsong och kommer han in i det rätt nu. Grundel, den kvickheten har de trots allt saknat lite grann. Så, ja, men, så.
Säger det igen, Anton Grundel, Mikael Wikstrand, ett fantastiskt backpar skulle det kunna vara.
Jo. Ja, jag tror också det.
Verkligen komplettera varandra.
Framåt då så kan vi räkna in Linus Persson, Joakim Nygård, Johan Rino, Rasmus Asplund, John Persson, Oskar Sten, Lillis Marcus Nilsson, Per Åslund, Alexander Johansson, Björn Svensson och Joel Eriksson Ek sätter vi väl upp där.
Ja, och vi ska väl även när vi pratar nu räkna in Milan Gulas.
Ja, så är det. Det var det. Och då är det egentligen, om vi då snackar 13 forwards, då är det egentligen bara det är egentligen en forward till. Det är inte så jävla mycket folk. Folk säger så, vi måste ha in 2-3 klassvärden till. Jag bara, nej.
Nej, men alltså, klämmer du in Milan Gulas, Joel Eriksson Ek och Mikael Wikstrand till det som redan nu är presenterat och klart, så då är det ett namn till. Det handlar inte om mer. Jag var lite nästan förvånad när Björn Svensson kom, för jag trodde nästan inte det skulle bli ens det namnet. Så nu är jag helt övertygad om att det är ett namn till.
Ja, Håkan Loob har varit ganska tydlig, och jag har fått höra på andra håll, är att det kommer vara en mindre forwardsuppsättning när säsongen startar. Och det tror jag är att man kanske lägger upp lite för att den kommer kanske att växa under säsongen. Precis. För att man vet att ja, men vi kommer värva in en forward. Vi gör ju alltid det.
Ja. Och, så fanns det dessutom en 2-3 junior forward som under säsongen visade att de står verkligen och bankar på den där dörren allt vad de kan. Fabian Lill Ovechkin, Zetterlund, och vi hade Lukas Enqvist, eller hur, rätt på efternamnet där, till exempel. Som
och sen har ju jag flaggat för en, jag ska säga, för det var jag som tog upp hans namn när jag pratade med Loob. Det är Oskar Bäck som är varit kapten i U16-landslaget. Och,
född 0-0.
Ja, beskriven som... Jag pratar med Johan Penneborn om honom, och jag vet att Johan Penneborn älskar honom, att han beskriver honom som en av de mest intressanta spelarna liksom, så här. Och det kan man säga vad man vill om i den här åldern. Det kan gå ett år och så är det inte så längre,
så
men man ska liksom lyfta någon till skyarna, men det är intressant i alla fall. Så om det är någon som inte har fått debutera än som kommer att debutera, så skulle jag sätta mina pengar på
Om de där går en... Nej, men det är nog ett år för tidigt. Men det finns ju, ifall vi då är nere och gräver i juniorkistan, så kanske vi ska nämna Karl Jakobsson också. Mm. Son till Peter Jakobsson, gamla 90-talsbacken.
Utmärkt sig i TV-pucken och lite sådär.
Exakt, som har spelat på Gotland nästan hela sin karriär. Men så flyttade de hit. Det var lite bland annat för hans skull och hockeyn. Hockeyn på Gotland är inte jättestor. Vi kan väl säga att vi fick ju en fråga om Milan Gulas. Det är nog några veckor sedan nu vi avslöjade att han blir kvar.
Mm.
På bra källor, annars hade vi ju inte skrivit någonting. Varför har han inte presenterats, har vi fått frågan, och det vet jag inte. Jag kan inte säga rakt ut varför, men en kvalificerad gissning är att det handlar om skattetekniska skäl.
Mm.
Troligtvis så kommer Milan Gulas komma hit på artistkontrakt tillbaka. Det blir för dyrt annars att lösa honom.
Mm.
Och vi vet att Milan Gulas, när säsongen tog slut, försvann ytterst fort från Karlstad.
Mm.
Det var väl lagkamrater som blev förvånade över att, oj, men vi hann inte ens säga hej då.
Nej.
För att han bara försvann jättefort.
Det är för mig en indikation på att han kommer tillbaka.
Ja, men det är ju så.
Annars hade de ju liksom verkligen tagit sig tid. Och...
Jag har försökt gräva lite i hur det funkar med det här med artistkontrakt. Mm. Nu ska vi säga att jag har inte det här 110 bekräftat.
Vi säger här, jag tror att det här är ett bättre blogginlägg än vad det är poddsnack.
Men vi försöker ta den korta versionen.
Ja.
Att artistkontrakt, man brukar ju säga att det handlar om att man får max vara här i 6 månader.
Mm.
Man ska vända på det och se det så här. Per år, skatteår, tittar man ju på år, kalenderår, inte på säsonger som hockey är, så måste spelaren vara ur Sverige i 6 månader varje år för att kunna artistskattas.
Mm.
Därför så var det viktigt för Färjestad att få iväg Milan Gulas direkt när säsongen tog slut, för att han då ska kunna komma tillbaka. Nu har vi inte kollat, men han kommer garanterat att missa några omgångar i början av SHL. Däremot så kan han ju vara med och spela CHL nere i, när de möter, när de ska till Tjeckien och de ska till Polen.
Ja,
så det är ju, kan han vara ciceron åt Färjestad där nere när de är där och lirar.
Mm.
Men, och då är det här, ja, men måste han inte, de vänta så länge så att han kan vara här i 6 månader och spela SM-slutspel och SM-final om de går så långt.
Mm.
För en säsong är ju längre än 6 månader, den är 7 månader ungefär. Mm. Och det är det jag har förstått nu, att man ska, kan inte se det så, för att återigen, det handlar om att vara ute ur Sverige i 6 månader varje år. Är han nu borta i 6 månader, då har han löst 2016. Då är det avklarat.
Mm.
Sen när vi går in på 2017, då kan han ju vara här i princip 6 månader i början av 2017.
Mm. Från januari till juli.
Då kan han inte vara där hela hösten sen.
Mm.
Men på det sättet då så kan han vara här nu några månader. Eller den totala vistelsen den här gången kan bli längre än 6 månader.
Mm.
Men det kommer över 2 skatteår.
Mm.
Men däremot då, om Färjestad går och vinner SM-guld nästa säsong. Och spelar till... är vi inne i april, slutet på april 2017, då kommer han missa, om han nu blir kvar året efter, en större del av den hösten, för han måste vara borta i 6 månader igen. Det var väl inte så krångligt.
Mm. Och för er som undrar så lyssnar jag alltså på VIA Sportens podcast, och det var Johan Ekberg som precis hade en utläggning om skatteregler, och jag som
kul satt, att ni kunde lyssna.
Sitter bredvid här, heter Jakob Järpegård. Jag kom på att vi kan dra lite sådana.
Ja, det har vi inte gjort. Välkommen till podden.
Ja, gilla gärna vår Facebook-sida, facebook.com/vfsporten. Mm. Får ni de senaste uppdateringarna. Vi finns ju även på Twitter såklart.
@vfsporten. Ja. Sportens konto, och du heter Järpegard och jag heter @vfekberg.
Mm.
Där har vi all självreklam.
Mm.
Då är vi över med det.
Då har vi pluggat oss själva.
Ska och vi prata om den sista pusselbiten då?
Ja.
Fall det då är en pusselbit. Fall vi inte börja med att inte prata namn utan prata typ. Vad vill du ha in? När du tittar på det som finns på forwardsbesättningen då får vi se.
Ja.
Tänk vad bra om vi hade innan nu satt och tagit ut lite lag och sånt här, så vi hade haft det.
Ja, men precis. Ja, men det blir lite tråkigt också att sitta och prata efter ett manus. Det är inte riktigt det som vi använder det här. Alltså, det är väl trots allt någon som åtminstone kan spela center som ska in. Och det behöver väl trots allt vara någon för en topp 6-roll som gör lite poäng. Jag ser inget jättebehov av en powerplay-spelare, för jag tror att Färjestad kan få ihop ett ganska bra powerplay som det är just nu.
Mm.
Men det skadar ju inte heller, såklart. och få in en powerplay-spelare.
Vad säger jag? Mitt powerplay, mitt första PP, nu blir jag sugen på det.
Mm.
Jag skulle ha Wikström Nygren på backplats.
Mm.
Jag skulle ha Lillis till höger, där Mikael Johansson var i år.
Mm.
Jag skulle se till att få in Milan Gulas på andra kanten, för jag gillar att ha en rightare där. Jag skulle vilja ha honom ganska mobil. Och sen har det ju pratats om ett gäng spelare. Alltså, om vi tittar på de forward som har kommit in, så är alla tre sådana som kan stå framför mål faktiskt. Vi har Per Åslund som kan stå framför mål. Vi har Alexander Johansson som jag tror kan funka. Och Björn Svensson som jag pratat ganska mycket om på honom nästa år igen.
Ja, nej, jag hade... Alltså grejen är att jag skulle vilja se höger. Då skulle jag hemskt gärna vilja ha en rightare framför målet som kan smyga upp i slottet.
I Oshis,
ja, men jag tänkte precis säga det här, TJ Oshie. Alltså det är ju så jävla lätt att titta på världens bästa powerplay. Jag tror att man måste tänka sig liksom, okej, men... Alltså, för Milan Gulas är ingen direkt pucken på ena kanten och ska Lillis hålla pucken på andra kanten.
Eller Oskar Sten då?
Ja,
jag vet inte,
alltså Gulas in i mitten.
Mm. Mm.
Och sen så har du någon...
Nygren lite längre bort som kan...
Som ja, men typ Björn Svensson eller någon sån som är kanske... Eller, ja, någon som är lite mer fram och tillbaka liksom. Mm. Alltså få in Gulas in i mitten där någonstans. För då, det är ingen glaslirare så.
Washingtons PP har ju faktiskt ingen riktig spelare framför mål.
Nej.
Faktiskt, men då har de i och för sig Ovechkin som skjuter på ena hållet och han behöver inte ha någon som skymmer. Han
skymmer. Det blir liksom ingen sport då. Men, det är inget roligt om vi skymmer då, för det blir mål varje gång. Liksom. Inte fuskigt. Kul, inte roligt.
Men vi kanske kan gå tillbaka till det som
men vilka, jag sa. Var... Om vi börjar så här då, vilka centrar ser du att Färjestad i så här, vem är första center just nu?
Just nu är det väl Johan Ryna som är första center, slash Rasmus Asplund, etta tvåa.
Mm.
Och de säger jag är två av tre första. Etta, tvåa, trea. Men jag, för att svara på min fråga som jag ställde till dig, så jag är också inne på att jag vill ha in en center i det här laget. Och jag vill ha in en poängspelare i det här laget. En spelare som verkligen kan skapa lägen ur, alltså vara en katalysator i offensiven. Lite, ja, men, om vi jämför faktiskt med för ett och ett halvt år sedan när Färjestad hade problem på hösten och fick in Tony Rajala. Så var offensiven. Han drev en formation själv och skapade.
Mm.
Jag skulle vilja in en sätt att driva sin enhet. Enhet själv.
Mm. Men det känns ju som att vi ändå är inne på liksom samma... Alltså man vill få ner Ryno och kliva upp och vara typ andra center i det här. Liksom, och även vara en playmaker i ett andra PP. Så en bra skytt att ha i powerplay. Det
skulle jag nog vilja ha i PP framför mig.
Ja, men han skulle kunna vara den som är...
Johansson
är. Ja, precis som vi nu. Ja, men jag gillar den typen av liksom mål och skymma och han ska skjuta därifrån. Liksom. Mm. Det blir så här, har du Nygren så blir det så jävla lätt att bara... Ja, men om man bara ska du väl kanske...
Mm. Och det är ju det är på samma sätt som färger till dem igen med Washingtons PP. Alltså... Även om Washington för passningen över Ovechkin, att det skapar ytor till andra. För att de känner att de måste... Lillis Nilsson är ju inte Niklas Bäckström, men han är inte superlångt ifrån Niklas Bäckström. Han är väldigt mycket bättre på många saker, men kanske inte på passningar.
Nej, men då är vi nere på att typ till att börja med ändå.
Något åt det hållet.
Mm. Då, är vi ändå liksom, då har man ändå en tydlighet trots allt. Och det tror jag, och det är väl det man ser det skrikast i sociala medier, även om man inte ska ta liksom det på för stort allvar alla gånger liksom vad vi eller vad fansen önskar liksom. Det är ju en sak, men vad
jag gav mig ut på lite avancerat prospect-scoutande här innan vi gick in i studion.
Ja.
Nu ska jag få men vi kan börja med tre namn ska vi säga. Ett namn som florerade redan i vintras. Och som jag kan säga, men det känns skönt att jag står med en Islanders-supporter, för jag tänker mig att du ger en full scout-rapport nu på Joe Whitney.
Nej.
I Bridgeport Sound Tigers.
Men jag är inte Sound Tigers, jag är bara på Islanders.
Okej. Nej, det är en amerikan i alla fall, jag tror han är typ 28 år, spelat AHL, en liten spelare.
Mm.
Tror dock egentligen han är ytterforward. Som det snackades om då, det var ett typ... forumsrykte så här, men sen började jag höra från lite annat håll, lite mer trovärdigt håll. Ingenting bekräftat då, men det här var i samma vända som Leif Karlsson var på en halv privat halv jobbtripp, vad det nu var, till New York. Så då gjorde det med lite intressant att man började fundera på, oj, är det här verkligen något på gång nu när man la plus och plus och plus och fick till sist ganska många plus. Det var det inte då, och vad jag förstod så hade han även, jag tror, en hjärnskakning som gjorde att säsongen tog slut i förtid, så han hade redan lagt ner säsongen när det var då. Men inte, vi säger namnet, jag har inga belägg, men det är ändå ett namn som det florerade ganska friskt då. Mm. Sen slänger jag själv in. Varsågod, här får ni det. Här får ni namnet. Dock så säger jag, känner jag sig emot mig själv för att det är inte världens snabbaste spelare, men Dustin Jeffrey. Vet du vem det är?
Nej.
En 28-årig, tror han är kanadensare, som kom upp som, han draftades av Pittsburgh Penguins. Och kom upp där för kanske 6-7 år sedan. Var riktigt bra. Första 24-7-serien.
Mm.
När Penguins Capitals då.
Mm.
Då pratas det en del om han. För då var han alldeles för bra för AHL. Och Penguins tyckte det var jobbigt. Alltså vi måste få upp den här killen. Han är för bra. Så där, och då lyftes han upp och gjorde en del poäng och så här. Sen några säsonger var han i Penguins. Slog aldrig riktigt igenom. Hamnade i Dallas. I deras organisation. Fick inte spela i princip någonting i NHL. Var den här säsongen i Arizona, tillhörde deras, jag tror han gjorde typ 7 NHL-matcher. Och vi kan väl säga, nu var Arizona helt okej i år, men det är ju liksom ändå ett av de lagen på lägre halvan i NHL sett. Och han tog inte plats där. Så avslutade faktiskt den här säsongen tillbaka i Penguins organisation.
Mm.
Där de tradade till sig honom strax innan tradade, eller på trade deadline, som AHL-spelare.
Okay.
För i AHL så snittar han i princip en poäng per match. Mm. Och de ville ha, för de hade lyft upp så mycket spelare till Penguins, så de ville ha in en poängspelare i AHL. För det är viktigt för dem att det laget går bra. Men har ju ett utgående kontrakt nu. Jag kan ju säga att Pittsburgh, när Wilkes-Barre, deras farmalag, åkte ur AHL-slutspelet, då plockar man ju alltid upp en 7-8 spelare och får som en träningsgrupp, liksom, om det är spelare i NHL-laget som går sönder.
Mm.
Han var inte en av dem, trots att han var en av de bättre där nere. Så liksom, det var verkligen de värvade honom som AHL-spelare, no more. Så varsågod, Håkan Loob. En spelare jag tror skulle vara väldigt, väldigt duktig. En duktig hockeyspelare på alla sätt och vis. Det kan vara en fin pojk också.
Mm.
Sista namnet.
Ja, vad har han för anknytning till Calgary?
Ja, oklart.
Oklart, ja, då blir det inget.
Då blir det inget.
Nej.
Nej. Sista namnet, och det här, jag har ingen aning. Jag satt och kollade spelare i KHL med utgående kontrakt som inte har skrivit på någonstans. Och då finns faktiskt Linus Widell, som har hoppat runt bland lite olika KHL-klubbar och gjort typ 30 poäng per säsong där borta. 31 år nu.
Gammal är han nu? Ja, 31.
Det är inte omöjligt.
Det var så länge sedan han spelade här, så jag liksom
kommer inte ihåg bilden. Han är stor,
ja,
ganska, men
det vet
stor.
Jag, liksom. Det är snabb och kvick.
Nej,
liksom.
Snabbhet är väl kanske inte riktigt grejen där heller.
Nej.
Däremot så ska man ju säga att det som väl kanske som möjligtvis kunde tala för är att det han har koppling, alltså i Sverige, han kom upp i Södertälje.
Mm.
Fast kanske Huddinge från början kan det nog vara. Inte omöjligt.
Dåligt. Dåligt. Det är det, tycker jag.
Men absolut i alla fall. Sen han spelade ju AIK det sista han gjorde i Sverige. Nej, AIK innan.
Mm. Djurgården moderklubb. Och sen så har vi gått igenom AIK. En sväng till Brynäs. Södertälje.
Icke att förglömma Halmstad Hammers där som utlånade.
Södertälje och sen lite olika KHL-lag.
Ja. Kan du uttala KHL-lagen han har varit i? Kan vi bara ta dem?
Jugra, Shanti, Manisysk.
Ja, klockrent. Sen då?
Servestal, Kjepovets.
Kjepovets.
Jag glömde ett. Dinamo Riga. Den är svår.
Nu då?
Torpedo, Nizhny, Novgorod.
Härligt. Den satt klockrent. Alltså, men
säger man det bara tillräckligt snabbt om självförtroende så funkar det liksom. Ja. Det är det man ska göra. Man ska inte tveka.
Nej.
Som att möta en nyckel, blodhund liksom.
Det är nyckeln med ryska namn och låta självsäker i det. Ja. Nej, men alltså, det känns ju inte som en omöjlig spelare som kan, i fjol vet jag, han ryktades lite till Real Luleå där, att de skulle ha honom när de var Real Luleå. Vad hände där förresten?
Ja, inte mycket, va? Det är mest snack om Janne Sandström, tycker jag.
Det är ingen bra tecken.
Nej.
Jag vet att det är en älskad spelare där uppe, men ja, nej, jag är lite förvånad över Luleås satsning i fjol när det kändes som de plockade in så jäkla bra namn, och nu har det liksom varit inte samma kaliber på namnen som de har plockat in, så, och det känns som truppen börjar bli ganska full. Men skitsamma, Luleå kan de få prata om på NSD.
Mm.
Jag har ingen aning, men det var ett Elite Prospect Scoutings namn i alla fall, så varsågod, det fick ni ryktet.
Mm.
Eller ryktet, inget rykte. Tanken,
ja, precis.
Jag håller ju fortfarande på Dustin Jeffrey, för då kan jag få sitta och prata ner om penguins med honom.
Ja, då kommer du få ett onödigt långt reportage via, kan jag säga. Kanske får ta och spela in en podd med honom bara för att slippa läsa en så lång text.
Det är en fakta utan som kommer till texten. Dustin Jeffrey om Sidney Crosby, Jeff Gideon Malkin, Chris Letang. Vi kommer bara köra igenom alla.
Jag har ju sett att folk har börjat hoppas på Magnus Pääjärvi bara för att brorsan har blivit värvad och för att, ja, men du vet.
Det finns ju några kopplingar till, ska
jag
säga.
Ja, absolut.
Så är det ju med Sebastian Eriksson och Ante Karlsson, lite sånt här.
Ja.
Skogs gamla lagkamrater allihop på Timrå. Så ja, är det trots allt.
Absolut. Det finns några kopplingar, men jag tror inte att han kommer spela i Sverige. Jag är ganska säker på att han inte kommer spela i Sverige. Och jag tror att han är ganska sugen på att spela i Malmö om han kommer till Sverige. Alltså, det är den känslan man har fått om man har lyssnat på tidigare intervjuer och lite såna grejer. Liksom att
jag skulle tro Malmö skulle bli vansinnigt besvikna om han kommer till Sverige.
Det är en sak att få med Johan Persson på köpet. Mm. Det är en annan sak att få med Magnus Pääjärvi på köpet om vi snackar brorsor. Ja, liksom. Det är liksom... Ja. Ja, nej. Jag tror att vi kan avfärda det där.
Ja, jag är tveksam till om... Alltså nu har han ändå spelat lite faktiskt här i St. Louis.
Mm.
I slutspelet. De åkte ju ut natten till idag mot San Jose.
Mm.
Skäggiga San Jose.
Underbara
San Jose. Nej, men... Jag har ju förstått att han har sagt själv att han vill fortsätta stanna i Nordamerika.
Ja, oavsett om man får envägs- eller tvåvägskontrakt så har han sagt att han ska köra på. Liksom. Så
för
att
det är där det, det
vi
jag...
Säger så här, om vi ger det procent då, 2% chans att han kommer till Sverige.
Mm.
Och sen så att han...
Ja, det säger jag högre. Det säger jag högre.
Ja.
Ibland blir man hemkär och sånt här och ändrar sig. Och kanske får dåligt att märka.
Då hade han redan åkt hem om han hade varit en sån.
Ja, jo visst. Fast han har fortfarande fått envägskontrakt hela tiden där borta.
Mm.
Så länge du får dina envägskontrakt och de ligger på 800 000 dollar så är det en svensk klubb som kan matcha den lönen.
Nej, visst, så är det ju. Men ja. Och finns det några mer sådana bananas spelare då?
Det sjuka när jag gick igenom min Elite Prospect Scouting här innan var att svenskar i AHL med utgående kontrakt är typ noll och nada. Extremt få. Så väldigt få sådana här typ John Persson, Johan Sundström. Men
vad tror du att det blir en nordamerikan, tjeck, något sånt då?
Jag tror att Håkan Loob är mer benägen att värva en nordamerikan än vad Leif Karlsson hade varit.
Mm. Någon med lite något förflutet i Calgary kanske.
Ja, nu blir du det istället för någon med något förflutet i Tyskland.
Mm.
Sorry.
Ja, det kanske är rätt väg att gå. Ja, det blir spännande.
Alltså det går ju att lyckas med de här nordamerikanerna som Färjestad haft svårt med.
Ja.
Titta på Linköping. De plockar namn efter namn som går kanon hos dem. Liksom. Ja.
Nu såg jag bara rubriken igår. Jag läste aldrig någonting, men jag såg att Bud Holloway var på väg till Europa.
Ja, det var en KL.
Ja, okej, det var KL alltså.
Ja. Så. Ja, men det känns som att det är ett toppnamn som ska in. I alla fall. Ett poängnamn som ska in till det här lagbygget.
Och sen så kanske det kan dyka upp någon breddvärvning till. Vi ska inte stänga dörren för det heller, men känslan är att det är Eriksson, Ek, Gulasch och en till som förmodligen är hyfsat bra.
Mm.
Liksom, alltså, tänkt högt upp i laget. Så.
Exakt.
Mm. Om vi dröjer oss kvar i kanske 5 minuter till här på Färjestad, för vi har faktiskt inte behandlat så jäkla mycket kring i sånt här sätt. Vi har liksom så här, vi har skrivit nyhetstexter, vi har inte kommit med så mycket åsikter, men Leif Karlsson är inte sportchef längre. Han är huvudtränare. Johan Pennerborn har kommit in. Håkan Loob.
Du fick som du ville med Pennerborn.
Ja, det var nog kul att jag var ändå först med att floata hans namn som en möjlig tränare här. Jag inte trodde på det riktigt redan. Jag trodde på, jag var ganska säker på att han skulle komma in i tränarstaben. Men jag trodde inte redan den här säsongen kanske.
Nej.
Håkan Loob tillbaka som sportchef. Och min känsla när det börjar bli mer och mer tydligt att Leif Karlsson skulle bli huvudtränare var ju liksom så här, gud, måste man verkligen sätta sig i hörnet med färgbyttan och måla golvet liksom? Mm. Alltså, är det dit ni har kommit nu, att ni har liksom men är organisationen så svår genomtränglig att ni inte har flera alternativ?
Mm.
Det var ju känslan. Och jag är fortfarande lite så halvt skeptisk till Leif Karlsson som huvudtränare, även om jag tycker att han, jag ser honom hellre där än som sportchef.
Mm.
För där har han inte lyckats.
Nej, det är ju bara att titta på resultaten.
Och det har Håkan Loob gjort.
Ja, det är därför som det var, jag hade så svårt att verkligen summera vad jag kände och tänkte kring det. För att Leif Karlsson som tränare, det kändes ju inte som den hetaste lösningen på något sätt. Men jag tycker att Håkan Loob som sportchef är kanonnamn.
Mm.
Alltså hans resultat som sportchef är sjuka.
Mm.
Under de åren han hade det ansvaret bara. Mm. Extremt bra track record och på det sättet. Så ja, det blir så tudelat.
Mm.
Sen jag håller också med om att jag tycker att alltså Leif Karlssons, vad han gjorde som tränare var ju som sagt mycket bättre än vad han gjorde som sportchef.
Mm.
Det var helt okej resultat då också.
Och jag hade ju hört en del om att det var alltså det, ja, men vissa som inte vill spela för Leif Karlsson som tränare. Och, men jag har hört förvånansvärt många som ändå är hyfsat positiva.
Mm, precis,
så liksom det, så här, man har fått det andra sidan av myntet, så tror jag att ja, men det här kommer nog bli rätt bra. Jag tror att det här kommer kanske vara bättre. Liksom, att han ställer höga krav och han är nog bra på att få ut liksom, få ut, som liksom, hört det från flera håll. Liksom.
Mm.
Även om jag har hört motsatsen också.
Mm.
Och så kommer det ju alltid vara.
Mm.
Om vi bara liksom backar tillbaka till typ St. Louis. Jag lovar att hälften av den truppen skulle nog egentligen bara vilja skära huvudet av Ken Hitchcock.
Mm.
Att vi är så jävla trötta på honom. För att jag har förstått att han är en jävla jobbig jävel. Liksom. Mm. Men de kan leva med det. För att, ja, men det,
man kan leva med väldigt mycket om det går bra.
Ja, men lite så.
Mm.
Ja. Och sen så gjorde ju ändå att man tog in en sån som Johan Pennerborn. Gjorde att jag också blev mindre negativ till förändringarna.
Mm.
Och känslan är att det rasar in ganska mycket kommentarer. Fy fan, ett steg tillbaka och så här. Och man ska vara ganska... Så jag verkligen komma ihåg att när folk skriver på sociala medier så skriver de till 98% av gångerna när de är sura och gnälliga på saker. Jag ska ta tillbaka det, för vi har fått rätt mycket uppskattning den senaste tiden också av folk på sociala medier som uppskattar det vi gör. Och det är ju såklart kul också. Liksom. Men sådär, när man lägger ut en länk till någonting på Facebook och bara, det är sällan det är liksom, åh, tjo, hej, utan det är, fy fan, varför nu? Utan det är oftast liksom, ja, det blir inte signifikativt för vad någon, det är liksom ingen generell, det går inte att ta något gräns, tvärsnitt av det, eller vad man ska säga.
Jag måste säga en sak jag reagerar på, för nu inne på sociala medier i Färjestad och tränad. När det presenterades, Färjestad Twitter var ganska positivt till Leif Karlsson som tränare.
Mm.
Färjestad Facebook var extremt negativt.
Mm.
Och Färjestad Facebook älskar Perra Jonsson.
Mm. Perra
är, alltså, han är ju gud. Alltså, han är så himla omtyckt för att han är så himla folkkär.
Mm.
Fall Perra spelade ner Färjestad i Allsvenskan så skulle fortfarande Perra vara omtyckt.
Mm.
Han är ju som en nallebjörn som man bara vill gå fram och krama.
Ja, lite så kan det ju kännas
ibland. Men sen tror jag, alltså, och det var, de skulle ha tagit Perra. Ja, men hade Perra vilja komma hit ens?
Mm.
Alltså, vi måste titta på det på det sättet också. Varför skulle han vilja komma hit?
Mm.
Han är gud uppe i Leksand nu.
Mm.
Alla älskar honom och han har ju gått jättebra. Han har lyckats med ett mirakel och tagit lag från sista plats i Allsvenskan till SHL.
Mm.
Varför skulle han byta klubb?
Och han hade dessutom, det kontraktet han förlängde var ju förlängning för Allsvenskan. Så att han kunde säkert förhandla om det och få lite mer pengar.
Precis.
Alltså han fick ett bättre kontrakt. Jag lovar att han, alltså det är inga enorma skillnader, men han fick förmodligen ett bättre kontrakt nu när han spelade upp dem också liksom. Det ska man inte heller underskatta, att det var faktiskt liksom det känns som att det hade ju varit roligare med att få in.
Men det är klart, det hade varit roligt, givetvis känner man så. Men jag kommer att bedöma det på, i när säsongen börjar, vilken hockey kommer Leif Karlssons Färjestad att spela?
Mm.
Kan Leif ta och utveckla Färjestad till att bli det som de i flera år nu har pratat om att de vill bli? Att de vill bli ett bättre, mer skridskoskickligt lag som spelar med mer press, som spelar med högre forechecking. Alltså jag kan prata av personligt. Jag upplevde en höst där jag satt och tittade på ett Pittsburgh Penguins fyllt med alla dessa offensiva krafter som spelar så jävla tråkig hockey.
Jag deprimerad. Tappade lite intresset för Islanders den här säsongen, för de gjorde också någon sån jävla konterresa från att vara så här svinroliga sen så bara det bara var så här, men det släppte liksom. Nej, men inte precis. Och då trött. Ja, ja.
Och så sen Penguins sparkade Johnston, tog in Mike Sullivan och så blev helt plötsligt Pittsburgh NHL:s offensivt bästa lag.
Mm.
Inget lag har gjort lika mycket mål som de har gjort sen han tog över.
Nej,
och de har roliga att titta på. Ja, de spelar med sån fart. Det var ju det alla pratade om. Capitals vann NHL överlägset President's Trophy. De hade väl typ 10-15 poäng mer än näst bästa lag. Ja, de kunde inte hantera Pittsburghs fart. Det, åt det hållet hockeyn går. Det är inget snack om det. Vi har ju sett det i Sverige med Skellefteå och Frölunda senaste. Först Skellefteå och sen Frölunda som lyckades haka på tåget. Det är det Färjestad måste göra. Det funkar inte.
Och de har några pusselbitar.
Ja, de har ju det. Så det är det. Jag kommer inte varken såga eller hylla Leif Karlsson som tränare innan jag ser vilken slags hockey som hans Färjestad till sist kommer att spela.
Men det känns inte som att det är några guldförväntningar på det här laget, oavsett vad den där sista pjäsen blir, om det inte nu råkar vara liksom...
Det är så himla svårt att prata om det här i dagsläget också. Det är så himla mycket olika pusselbitar i de andra lagen.
Jo, visst.
Som,
alltså, man säger, Skellefteå dräneras ju just nu.
Precis, det bara var tre spelare häromdagen som försvann till NHL. Mm. Och Frölunda tappar ju också ett gäng.
Mm.
Så Linköping har varit bra, tycker jag. Och så vidare. Mm. Men
det är inte så att man känner att det här är, nu är det verkligen, nu ska det tionde SM-guldet komma in. Det är inte det här att man har den här, det är ingen sån känsla som finns runt laget.
Det är inte 2011-känslan när Färjestad hade ett vansinnigt bra lag.
Liksom. Nej, precis.
Och man märkte verkligen hur de kraftsamlade på det sättet. Mm. Så,
ja.
Over and out, Färjestad.
Jag hoppas ni fick lite abstinens stillad nu då, ni som har efterfrågat lite mer Färjestad-snack och sånt där nu när det är lite tyst vakuum. Det är bäst. Jag försöker ta upp Twitter här lite mellanåt bara för att se att det inte händer något. Men det är alltid så här jobbigt när man sitter och spelar in sådär, för det är helt plötsligt bara bam. Man
presenterar någonting.
Ja, nej. Det verkar vara dumt.
Vi måste ju ändå säga jag är sjukt nervös inför natten. Jag tror det går väl inte att lägga mig innan två.
Nej.
Men i natt ska jag sitta uppe. Game 7, Penguins, Tampa. Och jag tänkte ta oss tillbaka. Typ 20 år. Kommer du ihåg friidrotts-VM i Göteborg 1995?
Jag var där.
Var du där?
Mm.
Kommer du ihåg vad som var så sjukt signifikativt för det mästerskapet? Med sprintloppen.
Så jag var ju 11 år då, så det var ju liksom inte riktigt...
Jag var 10 och jag kommer ihåg det. Nej. Det var så fruktansvärt... Eller jag ska berätta historien så här. Har en bekant som efter... bor i Göteborg.
Mm.
Den sommaren så vill hans barn vill hålla på att leka friidrott, givetvis. Och så stod hon där, gick ner i sprinterställning och skulle göra starter. Och säger han, klara, färdiga, gå! Och hans barn bara tittar på honom. Vad säger du? Pappa, det heter klara, färdiga, tjuvstart! För det var så fruktansvärt mycket tjuvstarter i det här mästerskapet. Jag kommer inte ihåg riktigt varför, vad det var som gjorde. Men kanske någon ny teknologi eller någonting. Det var löjligt mycket tjuvstarter i alla fall.
Mm.
Och det är där jag nu
ska... Jag var på 100 meter finalen.
Vad hette han? Kanadensaren? Eller hur var den kanadensaren?
Vänta, ett och... Nej.
Ja, det var en kanadensare som han. Ja, jag kommer inte ihåg.
Nej, men det var på vi var på andra sidan från själva loppet så. Så minns jag att jag hörde Jonathan Edwards världsrekord på bilradion, för vi tältade jag och farsan där nere någonstans. Och då hörde vi, då satt vi och lyssnade på de tävlingarna som vi inte var på plats på då, helt enkelt.
Och det där jag tänkte nu dra en liten parallell från den historien till någonting som återspelas i dagens NHL. Innan jag var ute och sprang här, innan jag åkte till jobbet och lyssnade på podcasten Puck Soup med Greg Wyszynski och Dave Loso. En rolig podd om ni gillar hockey och gillar popkultur, så kan jag säga. Fan, och trams.
Ja, och två stycken med mundiarré.
Ja, lite så. Helsike vad långa de poddarna har blivit.
Ja.
De var typ 2 timmar varje avsnitt, men kom bara ett i veckan.
Ingenting. Nej, det gör inte det.
Den här veckans avsnitt, du har ju inte lyssnat än. Nej. Så nu får jag berätta.
Du får spoila lite för
precis, mig. Men... Det är en liten anekdot i avsnittet. Mm. De har i alla fall en gäst som heter Brian Waits, som är medlem i ett amerikanskt band som heter Animal Collective. Aldrig hört talas om dem. Han är i alla fall jättehockeyintresserad. Flyers
det är lite intresserad, för de får dit folk, gäster som är hockeyintresserade men som inte är hockeymänniskor. Exakt. Så är det skådisar och...
Kommer du, vem som var Tom Cavanaugh var förra gången? Vad tänker du? Du tänker där. För mig är han JD's storebror i Scrubs.
Ja, jo, det är han också. Men ja, Ed och... Ja,
ja men jätte, ja, i alla fall.
Ja.
Och nu berättar då han... amerikanen där då, en historia om hur han har en 5-årig son. Så håller de väl på att spela street hockey och så här. Och sonen står i mål och är extremt tävlingsinriktad så här. Ska alltid, men nej, den tog i stolpen. Han var inte inne, så här hela tiden. Så hade de spelat häromdagen. Och så hade han skjutit ett skott och det var liksom, den studsade inte ut eller någonting. Det var solklart att han gick in i mål. Han bara, you gotta give me that one. Hans son reser sig, går fram. Tar en iPad, tittar på den och säger, referee says, no goal. Och han bara, what? Why? Offside!
Åh, oh, shit.
Ja, om ni tittar på NHL så har de till i år infört en sak som heter Coaches Challenge på...
Offside och goal interference.
Precis.
Och vi kan väl säga att vi kan väl hoppas att den där offside-regeln...
Exakt.
Chansen att utmana offsider aldrig någonsin... kommer vidare.
Kassregel vi hade här om eller i game 6
Tampa Penguins för momentum i den matchen liksom. Det var ju så här hårfin offside som inte påverkar spelet.
Nej, Jonathan Drouin lyfte på ena skridskon lite för tidigt. Ja. Det var det han gjorde. Alltså fall offside regeln hade varit att offside är från linjen och upp i luften, så hade det inte varit offside.
Ja, det är så dumt tror jag.
Men det är lite roligt att se hur sådana regler kan påverka hur ett litet barn ser på idrotten.
Ja, nej, men det är på samma... fullt naturligt liksom. Alltså, ja.
För det som ju då händer, ni som inte har tittat, är ju att linjedomarna då åker och tittar på en jätteliten iPad och då ska avgöra där.
Nintendo DS som de säger. Och det ser ut som att det är mer eller mindre.
Ja. Så ja, är det roligt.
Rolig grej.
Ja. Vi är nöjda så.
Vi är nöjda så,
tycker jag.
Jag avslutar hem programmet med att säga Forza Sifala.